Enligt berättelsen finner Elia en grotta. Där kryper han in. I sitt svaghetstillstånd är han kanske inte igenkänd och förstådd av människor. Men han är långt ifrån bortglömd av Gud. Till grottan ska vi strax återvända när vi kommer till den tredje stenen. Men nu stannar vi vid ginstbusken, den andra stenen. Elia vill bara dö efter att han har vandrat en dag i öknen. Både yttre och inre öken, tänker jag mig. Efter vandringen sätter han sig under ginstbusken och önskar sig döden. Han säger, det är nog, ta mitt liv, Herre. Hur kan en människa svänga så? Från ena dagen vunnit en seger för sin Gud och i nästa dag finner han ingen mening med att fortsätta sitt liv. Trött, svag, uppgiven. Utmattad lägger han sig ner under busken för att sova. Frågan till oss kan vara, hur ser vår ginstbuske ut? Platsen där vi får landa efter en lång vandring. Där det är helt okej att vara uppgiven, att falla ihop och vara orkeslös. Hur kan den tillvaro hos oss ut när vi inte orkar? När oron spränger oss och tvivlet och meningen på Guds mening med det som sker och tvivel på människans förmåga att göra gott. Under ginstbusken kan vi med Elia våga kännas vid att det blir för mycket ibland. Att tvivlet tar över och oron, känslan av att vi nästan håller på att dö. Och vi frågar oss, har livet någon mening? Vad är det för mening med det som sker? Kanske vi också med Jesu ord och känsla kan säga, min Gud, varför har du övergivit mig? Min själ är orolig till döds. Eller kanske känner vi igen oss i Jesu ångest som är så svår att det står att det droppar blod i pannan i kampen i Getsemane över ångesten han känner. Vad kan hända under ginstbusken där vi till slut somnar i kamp, dödslängtan, ångest, ökenkänsla? Det är de här övergivenhets-, utmattnings- och meningslöshetskänslorna som vi får lägga i vår egen sten. Kampen som pågår fastän vi inte orkar vara i kampen. Den är så smärtsam att vi inte orkar med den, att vi behöver somna, få sova. En oändlig öken där vi är ensamma. De här känslorna och verkligheterna ska vi så småningom få lägga ifrån oss när vi lämnar vår sten. Gud kommer under natten till Elia där han ligger och sover. Gud ger Elia det han behöver. Det han behöver för att orka vandringen genom öknen. Kraften att orka gå igenom den prövning eller den livskamp som för tillfället är hans. Elia skulle vandra 40 dagar i öknen. Lika länge som Jesus var ute i öknen och kämpade i den prövning han fick utstå inför sitt offentliga uppdrag. Det är inte ovanligt att man under en tid som kristen får vandra i en tid av andlig öknen. Där man kanske tvivlar på att Gud ens finns. Det kan vara tufft att kämpa på olika sätt. Men det kan också vara nödvändigt för att mogna och djupna som människa. Innan vi ska följa med Elia till berget Horeb dit han gick efter sina 40 dygn i öknen så ska vi ändå stanna upp vid det här att Elia lämnade sin tjänare och förefall var helt ensam i sin livskamp. Det gäller både det yttre och det inre mörkret. Och visst är det så, det är väldigt mycket forskningar som görs att ensamheten verkar vara samhällets största gissel. I en individualistisk tid där idealet har blivit att vara oss själva nog, ja, då är det visserligen inget dåligt alternativ att finna Gud som en hjälpare och vän. Att bli betjänad av änglar som Elia blir. Men inte sällan är den bästa medicinen just en människa när nöden är som störst. Någon som tror och hoppas när det egna hoppet har slocknat och kampen är för svår. Någon som kämpar med oss tillsammans. Vi vill förstås inte gärna identifiera oss med de falska profeterna i berättelsen om Elia. Men det finns beröringspunkter. I kampen på berget Karmel ropade de till sin Gud. Men det kom inget ljud. Inga svar. Inga tecken. När vår Gud förefaller mer än lovligt döv och stum, kan en människas insiktsfulla närhet hjälpa oss att överleva och vår tro att övervintra. En människa kan hjälpa oss att se vad det är som skaver, kan hjälpa oss att upptäcka stenen i skon. Elia bjuds på änglamat. Den födan tycks ge honom förunderlig styrka fastän det bara rör sig om vatten och bröd. Det känns inte speciellt långsökt att tänka på nattvarden. En slitstark mötesplats mellan Gud och människa. Också när andra av trons uttryck har tappat sin kraft i vår livskamp. Vad är då nattvardens hemlighet? Jag tror det handlar om att prestation är onödig och utesluten. Brödet och vinet är en gång för alla given, för oss utgivet. Nu ska vi till sist följa Elia till grottan, där vi ska fylla den tredje och sista stenen med innehåll. På väg till Horeb stannar Elia till vid grottan för att vila. Och efter vilan i grottan så ställs en fråga till Elia, och det är Gud själv som frågar honom: varför är du här, Elia? Frågan kan uppfattas allmänt och gälla själva existensen. Varför kom vi hit till världen? Vad går livet ut på i smått och stort? Men frågan kan också vara precis: vad är det som har fört mig till den här punkten i mitt liv där jag befinner mig? Varför är jag just här? Svaret kan för någon bli en bikt. Jag inser min egen del, mitt ansvar till att mitt liv ter sig som det gör. Det kan också bli väldigt tydligt att ansvaret till stor del ligger någon helt annanstans än hos mig själv. Kanske kan en instängd vrede behöva ett livsrum. Det kan bli nödvändigt med genomgripande förändringar. Min insikt blir kanske att jag inte bör stanna kvar där jag är. Eller också upptäcker jag helt det motsatta. Detta är min plats i universum. Här är mitt livs varför. Jag uthärdar därför varje hur. Varför kom vi hit? I 1917 års översättning löd frågan till Elia lite annorlunda. Då frågade Gud: vad vill du här, Elia? När jag inifrån vet varför jag just nu befinner mig i en viss situation, då kan jag öppna en dörr framåt och fundera vad som är väsentligt just nu. När det gällde Elia så är hans huvudsakliga uppgift avslutad. Hans huvudsakliga uppgift var ju kampen mot de falska profeterna, och nu är det uppdraget slutfört. Vad händer då? Profetens efterträdare är redan utsedd, och någon gång gäller det budet oss. Vid andra tillfällen kanske vi efter vila och återhämtning ställer frågan: ska jag våga mitt liv en gång till? Den frågan blev förstås särskilt viktig vid en gränsupplevelse när något oväntat eller väldigt ovanligt har skett. Vi kanske ställer frågan vid utgången ur en livskris. Bakgrunden behöver inte heller vara speciellt dramatisk till en sån fråga. Det kan vara att vi en vanlig dag möter en människa som genom sitt livsval gav oss nya perspektiv. Eller vi gav oss själva en kortare eller längre time-out, tid för eftertanke och reflektion. Och frågan till oss kan ju vara, hur ger vi oss själva tid för eftertanke och reflektion? Var är vår grotta? Kanske finner du den i gudstjänsten som en given rytm i ditt liv. Kanske finner du den i att då och då ta en helg utan större krav med tid för återhämtning och landning. Eller kanske tar du någon minut och reflekterar över din dag innan du somnar. Det är sällan för sent att vända om, och omvändelsen har väldigt många ansikten. Någon av oss behöver vända om till ansvar, utökat ansvar. Någon annan behöver vända om till större bekymmerslöshet. Någon vänder om till öppenhet och någon annan till att inte alltid och överallt betjäna andra utan faktiskt ta emot. Varför är du här? Undrade Gud. Kanske är det Gud själv som ger svaret till Elia och oss alla. Att det handlar om ett möte mellan människan och Gud. Inte av det spektakulära slaget. Profeten finner inte Gud i elden, i stormen, i jordbävningen. Men så snart han hör ljudet av en stilla susning lämnar han grottan och skyler sitt ansikte. Har Gud något att säga som svar på våra frågor om varför och vart vi är på väg? I så fall detta till Elia och till oss andra som är lika starka och svaga som han. Gud säger, du har blivit till fullo känd. På bergets topp, ointaglig, full av styrka och mod. I den djupa dalen, till intet jord, fylld av fruktan och misströstan. Du har blivit till fullo känd. Här finns vilan för den som redan fullbordat det viktigaste av sin arbetsdag. Där öppnas framtiden för den som vågar livet en gång till. Det som den tredje stenen vill hjälpa oss att se är kampen vi lever i när våra liv måste förändras på ett eller annat sätt. När vi ska våga livet en gång till eller vända om mot något som är okänt. Det här förändringen får vi överlämna till Gud. Temat idag är den kämpande tron. Hur ser din kamp ut? Vad är det som skaver? Strax ska vi få lämna en sten om vi vill. Fylld av kamp på något eller på alla tre av de områden som Elia har hjälpt oss att se. För det första, kampen mot avgudarna, det vill säga det som för mitt hjärta bort från Gud och därmed mig själv. För det andra, vår kamp under ginstbusken som handlar om övergivenhet, utmattning, meningslöshet, ångest, dödslängtan, krav, ensamhet. Och för det tredje, kampen som vi genomgår i grottan när livet måste förändras på ett eller annat sätt och vi ska våga det en gång till. I fastan påminns vi om att Jesus har utstått kampen, gått den svåra vägen, ensam, trött och övergiven. Vår kamp är hans kamp. Och vi får till sist ta emot tröstens ord från dagens episteltext. I första Korintherbrevet 10, vers 12-13 läser vi. Därför ska den som tro stå stadigt och se till att han inte faller. Era prövningar ska inte vara övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över er förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den.